När lovsången bryter fram, vilken grund har det? Det har sin grund i den bön som Nehemja bad i första kapitlet. Tyngd av nöd över en andlig situation som var långt borta ifrån Susans borg, men ändå verklig. Ja, så verklig att han inte förmådde äta och dricka, utan han fastade och sörjde och grät och bad till himmelens Gud i dagar och nätter, står det. Och den där lilla bönen säger jag, den var fantastiskt stor i sin betydelse, men kapitelvis var det ju bara ett litet kapitel i början av Nehemja bok, men ändå är det hemligheten till hela resten utav bokens följande 12 kapitel. Bön och bönesvar. Nehemja blev Guds föremål att få sätta murarna i stånd, och vi har följt den svåra tiden av uppbyggandet utav muren omkring templet i Jerusalem, som var nödvändig för att lovsången i staden skulle komma igång igen och tempeltjänsten börja fungera igen. Men det var inte utan svårigheter. Stora svårigheter och tungt motstånd, inre trötthet, och många gånger var man färdig att ge upp. Ja, vi har följt arbetarna på muren. Vi har nästan kunnat identifiera oss med deras skavsår, blåsor på händer och knogar och verkande muskler och suckande till Herren gång på gång. Gud, hjälp oss, styrk vårt mod. Du ser hur svårt det är för oss att bygga under detta yttre tryck och även det inre motståndet och hotet om inre splittring. Men alla attacker övervanns, och plötsligt en dag stod muren färdig till sin fulla höjd runt om hela staden. Det var i sjätte kapitlets 15 vers. Och fienden fann att den hade kommit illa till korta. Nu hade bönesvaret verkligen förverkligats i sin fysiska del, det vill säga muren hade blivit uppbyggd. Nu återstod det andliga uppvaknandet, men också det skulle komma som en snabb följd av att muren nu hade i ordning ställts. Vakthållning fortsatt att hållas vid muren enligt det sjunde kapitlet, som vi alltså inte går in på idag, utan går direkt till åttonde kapitlet, då sjunde månaden nu närmar sig, och man har funnit i lagboken att det ska vara en högtidsdag, den första dagen i sjunde månaden, varför man församlar sig till Jerusalem från hela trakten runt omkring för att hålla denna högtidsdag. Det var basunhögtiden, närmare bestämt, som skulle hållas den första dagen i sjunde månaden. Det var en glädjehögtid egentligen, då man skulle blåsa i basuner och trumpeter och föra ett förskräckligt oväsen på muren för att bringa sig i åminnelse hos Gud. Och Gud skulle ånyo tänka på sitt folk. Och den här dagen så samlas man, och här finner vi nu det verkliga beviset för att det var en andlig väckelse på gång i Jerusalem. För nu ber man Esra ta fram lagboken, Moseböckerna, och föreläsa ur detsamma. De hade varit stängda tydligen under många år, bortglömda kanske, dammiga, legat där på hyllan. Men nu kom de fram, och det var ett bevis på ett andligt uppvaknande, att man ånyo började intressera sig för vad säger skrifterna. Och Esra, den skriftlärde som hade kommit till Jerusalem en 13 år tidigare, åt honom byggde man en stor träställning på ett av Jerusalems torg, en öppen plats. Och därmed också markerade att man ville sätta Guds ord i centrum nu igen. Och ifrån den träställningen så skulle alltså Esra läsa ur skrifterna den här dagen. Och det står i vers 3 att han föreläste därur från dagningen till middagen för män och kvinnor, för alla som stod där, för alla som kunde förstå, och allt folket lyssnade till lagboken. Ja, det var till och med så, förklarar Nehemja för oss i vers 4 och 5, att då Esra öppnade boken så att alla kunde se det, så stod alla upp. Det var liksom man ville visa sin vördnad och sin respekt. Nu skulle Gud tala. Nu öppnas boken, nu öppnas skrifterna. Och det var lika som man nästan var på språng upp för att ivrigt lyssna. Vad har han att säga mig? Ibland är jag rädd för att vi har en motsatt attityd när skrifterna ska föreläsas. Och hoppas det inte blir för lång textläsningen. Och så sitter vi nästan bakåt och slumrar till under det att skrifterna föreläses. Den objektiva, nedtecknade uppenbarelsen ifrån Gud, som kallar sig Guds ord, Guds brev till oss. Hur är det med vår aktning för ordet? Jag menar inte att vi nödvändigtvis ska införa någon ritual i det att vi ska stå upp när skrifterna föreläses, men kanske det skulle hjälpa oss lite grann att förstå vad det är frågan om. Det är en stor förmån att få öppna den här boken. Det kanske man inte hade fått göra det borta i fångenskapen. Det finns folk idag som inte får öppna den och som gärna skulle ställas upp och dansa av glädje om de finge öppna den här boken. Och vi tar den knappt med till gudstjänsten en gång. Ja, jag har tjatat om det här flera gånger. Och jag var lite skamsen när förra året jag frågade Paul Kaufman, som ni vet är en känd missionsman och reser världen över, besöker länder och talar i olika konferenser och missionssammanhang. Jag frågade honom, vad anser du om svensk kristenhet? Ja, sa han, jag har en hel del goda saker att säga. Hängivenheten, värmen, offerviljan och så vidare. Han räknade upp det. Men, sa han, kan du förklara för mig vad det kommer sig att de inte har biblarna med sig till gudstjänsten? Det har jag inte förstått, sa han. För det har man i andra länder. Kärt håller man i Bibeln på vägen till Guds hus. Men här i Sverige så har han förgäves sett i kyrkbänkarna att när man läser skrifterna så sitter folk bara och tittar rakt fram du också. Jag vill inte få dig att känna dig illa berörd. Eller kanske vill jag det. Jag menar att vi ska verkligen våga visa på spårvagnen också att det här är en bok som är värd att läsa. Varför inte? Eller ska det vara som jag var i tonåren? Får se, nu har jag någon liten bibel som jag får plats med inne i fickan här som kan smyga ner. Så jag åtminstone kan ta med den till gudstjänst, men ingen får se det. Vet du, jag fortsätter att tala om detta. Och jag önskar att vi ska få en sån kärlek till Guds ord att vi gärna visar bibeln öppet. Det kan väl hända att de tar det för pastor. Och det kanske är det värsta som finns. Men då kan du förklara då att du är en vanlig kristen som älskar den här boken. Vore det inte naturligt om Guds barn tog med sig Guds ord till Guds hus? Och du kommer inte att kunna få ut alla välsignelser här om du inte själv kan följa med och kolla för se, är det som Helstin säger nu? Tänk om jag läser fel. Du måste kunna vara med och kontrollera. Esra öppnade boken. Allt folket stod upp. Och innan han började läsa så lovade han Gud för förmånen att få öppna boken. Och tackade Gud att det var möjligt igen. Och det står att allt folket lyfte upp sina händer och sa amen, amen och föll ned och tillbad. Glädje över att skrifterna finge öppnas och föreläsas igen. Sen gick det väldigt pedagogiskt tillväga. Enligt vers 7 och 8 i det åttonde kapitlet. Det var så att Esra stod och läste, som det står, tydligt ur boken, så att alla kunde höra. Men sen, han läste ett avsnitt. Sen stod leviterna nere bland folket, de som alltså kunde undervisa i lagen, och delade upp sig i grupper. Och så undervisade man folket, står det, och utlade för den meningen så att man förstod det som lästes. Så egentligen skulle det kunna gå till så att här stod någon och föreläste skrifterna en kvart, något kapitel. Sen gick församlingen och samlades i grupper omkring en äldste varje grupp. Och den äldste skulle då ha i funktion att förklara vad det här verkligen betyder och hur du och jag kan tillämpa det i vårat liv. Så gjorde man i Jerusalem nu när det andliga uppvaknandet kom. Och vet du, när folket fick höra vad lagen hade att säga och förstod dess mening, så står det i vers 9 att man började gråta högljutt när man hörde lagens ord. Därför att man upplevde plötsligt hur långt ifrån Guds standard man hade kommit under de här åren. Om du inte har läst Bibeln på en lång tid och öppnar den igen, så kanske du märker, oj vilket avstånd det har blivit. Och du känner smärta över det, och det är riktigt. Och man börjar gråta över den här tillståndet. Men då träder leviterna upp och säger märkligt nog så här: sörj inte, gråt inte, för den här dagen är helgad åt Herren. Men var inte det rätt att få uttryck för sin syndaånger? Jo, det skulle bli dags för det. Men den här dagen fick inte förfelas. Den här dagen hade till syfte att bringa dem i åminnelse hos Gud. Och Gud hade sagt om den här dagen att den skulle vara en glädjedag och en festdag. Så gå hem och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin. Och sen gå över omkring till de fattiga så de också kan glädja sig på den här dagen. Basundagens profetiska innebörd fick inte förfelas. Det låg en glädjeaspekt i basunhögtiden. Då Gud på nytt skulle tänka på sitt folk. Det ligger fortfarande i framtiden då Gud på nytt ska tänka på sitt folk Israel. Och det passade inte att gråta den här dagen. Så fröjd i Herren är er starkhet, avslutar leviterna sin uppmaning. Och man gör som leviterna säger, och nästa dag så kommer man tillbaka och frågar Esra: hör du Esra, står det någonting annat i den där lagboken som vi bör rätta oss efter nu? Och Esra läste, och han fann i tredje Mosebok 23 kapitel: ja visst, ja, den sjunde månaden på den femtonde dagen ska vi ju fira lövhydda högtiden. Låt oss göra det också. Ja visst. Så gick man ut och plockade kvistar utav palmträd, olivträd och myrten och andra lummiga träd, står det i vers 15, och gjorde sig lövhyddor så som det var föreskrivet. Och det här var en festlig högtid. Det var den roligaste av allihop, när hela familjen flyttade ut i en koja på gården, eller upp på det platta taket, eller ut på torgen. En hel vecka skulle man bo i en koja tillsammans, och grannen bodde i kojan bredvid, och barnen lekte och hade väldigt kul. Och sa: men mamma, varför ska vi bo så här en hel vecka? Och då sa mamma eller pappa: jo, förstår du, det här har Gud stadgat att vi ska göra varje år en vecka, för att vi ska komma ihåg hur god han var när våra fäder vandrade i öknen i 40 år, inte kunde så eller skörda, utan bara hade att bo i tält, i hyddor. Då försörjde Gud dem. Han gav dem mat, han gav dem vatten, han såg till att inte ens deras kläder slets ut, för man kunde inte spinna nya och göra nya. Han såg till att deras skor inte slets ut, och deras fötter svullnade inte under vandringen. Han var med dem, han försörjde dem. Och nu vill Gud att vi ska komma ihåg det genom att vi bor i hyddor en vecka om året, för att påminna oss om hans godhet. Och det passar så bra att fira lövhydda högtiden nu när man kom tillbaka efter fångenskapen igen. Gud har gett oss ro igen. Han har gett oss andrum i vår fångenskap. Vi prisade Gud, och så prisade man Gud en hel vecka. Och det står i vers 17 slutet att det rådde mycket stor glädje i Jerusalem. Och man föreläste ur Guds lagbok varje dag. Man var ivrig, man samlade som kring skrifterna gång på gång. Det var en väldig hunger tydligen efter Guds ord. Men på den 24 dagen, det vill säga 3 dagar efter det att lövhydda högtiden hade avslutats. Förresten, lövhydda högtiden har också en profetisk innebörd, tror jag, i det att den syftar fram på den tid då Israel på nytt ska bo i trygghet och ro i sina hyddor, så att säga. Den dagen har inte kommit än. På 24 dagen i samma månad församlades man, och nu var det dags att låta sorgen över synden bryta fram. Så det står att Israels barn höll fasta och klädde sig i sorgdräkt och strödde jord på sina huvuden. Det var ett väldigt starkt uttryck för djup sorg och ett tungt hjärta. Och det står att man bekände sina synder på det här sättet, att leviterna föreläste lagen 3 timmar, så bekände man synder och tillbad 3 timmar, och så läste man igen 3 timmar, och så bekände man och tillbad igen 3 timmar. Man kom tillbaka till Guds ord och rannsakade sig gång på gång, alltså under den här dagen. Och så blev det orsak att bekänna på de punkter man upplevde: där har vi brustit. Och när man upplevde att man har fått förlåtelse, så började man tillbedja. Och så gick man tillbaka till skrifterna, och så föddes en ny bekännelse och en ny lovsång. Vilken väckelse! Och den här hela dagen avslutas med att leviterna står upp på denna träställning tillsammans med Esra. Inte alla leviter förstås, men ett helt gäng var det i alla fall, som ni ser i vers 4-5 där. Och så uppmanar man folket att stå upp och lova Herren. Och så börjar man tillbedja honom och tillskriver honom lov och ära från evighet till evighet. Jag har lovat vare ditt heliga namn, du som är upphöjt över allt lov och pris. Och resten av detta 9:e kapitel, det är en fantastisk bön som du måste läsa någon gång. Där tydligen Esra ger ord för vad nu folket känner. Och går igenom hela Israels historia, allt ifrån Abraham och ner till den dag som nu är. Alltså en 1600-årig historia nästan, går han igenom. Och påminner sig i denna bön om hur god Gud har varit under alla tider. Hur god han var när han en gång kallade Abraham ut ur i Kaldén och fann hans hjärta fast i tron på honom. Hur han gav löftena till Abraham att av honom göra en nation, för att genom den nationen en säd skulle komma som skulle bli alla folk på jorden till välsignelse. Och sen hur det löftet började förverkligas i det att Gud skapade åt sig ett folk nere i fångenskapen i Egypten, hur han gav den goda och rättfärdiga lagar på Sinai berg, hur han följde dem genom ökenvandringen med en moln stod om dagen och en eld stod om natten. Och det står i vers 14, du gav dem kunskap om dina heliga sabbater. Du lät dem kännetecknas av en dags vila, precis som du befinner dig i vila. Du gav dem bröd från himmelen, manna, vatten ur klippan. Men, står det i vers 16, våra fäder var övermodiga, hårdnackade, ville inte höra. De var gensträviga. Men du, Gud, du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig och långmodig och stor i mildhet. Du övergav dem inte. Inte ens, säger han i vers 18, när de gjorde sig en gjuten kalv och sa, det här är vår Gud, så övergav du dem likväl inte i öknen. Månstoden var där samma dag som man hade förkastat Herren. Den fortsatte att vara kvar. Manna kom nästa morgon också, fast så många hade avfallit. Vatten fick man. Gud svek dem inte, fast det svek Gud. Tänk att han är likadan idag. Det är väl tur för oss. För visst har väl vi svikit Gud många gånger. Även om vi inte dansat i konkret bemärkelse som en gjuten guldkalv, men kanske ändå den materialistiska tillbedjan som vi så lätt fastnar i. Men han sviker oss inte. Han sviker oss inte. Han övergav dem inte. Molnstoden lyste den fortfarande om dagen och eldstoden om natten på vägen. Och det står i vers 20, din gode ande sände du att undervisa dem. I 40 år, står det, försörjde du den så att ingenting fattades. Så fortsätter han historiegenomgången. Domare tiden som var så svår, avfall gång på gång. Men Gud sände domare, frälsare, som upprättade folket varje gång de hade fallit. Gud handlade med detta folk i nåd. Han säger i vers 30, du hade fördrag med dem i många år. Och det gällde faktiskt från det att nationen föddes 800 år. Och du varnade dem många gånger genom din ande, genom profeterna, men de lyssnade inte. Då gav du den till slut, efter 800 års tålamod, i fiendens hand, i det att du ansåg dem ha förverkat rätten att få stanna i det land som du hade av nåd givit dem. Men inte ens det tog kål på nationen. Du hade för avsikt att föra tillbaka en kvarleva. Du tog dem så att säga åt sidan för att få tala med dem i en rum ett tag. Men efter de 70 åren så var man åter tillbaka. Så småningom stod templet på plats igen. Visserligen under svårigheter hade man ju också byggt upp muren. Men fortfarande så levde nationen under Persiens välde. Och man var inte den nation i historien som Gud hade menat. Att man skulle upphöja och lovsjunga Herrens namn och vara ett rika av präster på jorden. Teokratin hade förfelats. Man erkänner Gud vara rättfärdig vid allt det som han har gjort. Så ska tiden sluta. Vi kan idag tycka det är svårt att förstå varför Gud handlar så. Vi sätter nästan vår egen moral högre än Guds. Men vet du, när allt är över så ska alla knän böjas och alla tungor erkänna och säga, Gud, allt vad du har gjort, det var rätt. Det var riktigt. Det var rättfärdigt. Det var gott. Det var heligt och sant. Det ska synas klart. Och ingen ska ha någonting att kunna invända. Du har visat dig trofast, men vi har varit otrogna. Och på grund av allt detta så slöt man den här dagen ett nytt förbund med Gud. Det är väl skönt att man kan göra det. Man kan förnya förbundet och säga, Herre, nu vill vi verkligen lova dig att ta ditt ord på allvar. Man lovade att sköta sabbaterna, sjunde året, friåret, jubelåret, att sköta offertjänsten. Det är vad det 10:e kapitlet handlar om, som vi också hoppar över. Att verkligen ge till Herrens hus vad Herren tillkommer. Att inte slarva med det. Att disciplinera sig under Guds ord och lyda detsamma. Ja, det slutar så tjusigt det kapitlet med följande kommentar. I 39:e versens slut. Alltså skulle vi icke försumma vår Guds hus. Alltså skulle vi inte försumma vår Guds hus. Vi hoppar också över äldste kapitlet för att komma in i avslutningskapitlet för den här serien. Det 12:e. Det här är den dag då muren ska invigas. Den står där härlig och stor och stark runt om. Man hade slitit mycket för denna mur och mött mycket motstånd, men nu skulle den få invigas. Du ser, den stod där som ett resultat av uthållighet i kampen och som ett resultat av trohet emot Guds ord. Jag kommer ihåg attackerna mot Nehemja. De grundade sig bland annat på en förvrängning av Guds ord. Men Nehemja kände skrifterna och han kunde avvärja attackerna. Han hade den andliga vapenrustningen på sig, som vi såg i det sjätte kapitlet. Och det här hade lagt grunden till den seger och den andliga väckelse som vi nu ser. Och det finns alltså, jag vill att vi ska se det, det finns tydligen ingen genväg dit. Ibland så bara tror vi att bara vi beder så ska plötsligt en explosion ske och människor komma och vilja bli frälsta i tusental. Kanske vi har förstått historien berätta om liknande saker. Men jag tror att det inte är så enkelt. Det har säkerligen föregått så många års bönearbete och praktiskt arbete kanske och vittnande innan såna här saker hände. Och åtminstone ger oss Bibeln en antydan om detta. Många hade slitit vid muren under trötthet både dag och natt, varit färdiga att ge upp och lämna alltihop. Men så hade Gud ett arbete till sig. Och nu får man verkligen njuta av resultatet av det här arbetet. Gud ger inte väckelse åt en lat församling som bara säger: Gud, kom och gör jobbet nu. Men han har behag till att belöna den som troget tjänar och håller ut. De måste först prövas värdiga segern. Inte att vi förtjänar den, men Gud har behag till att låta den som verkligen har arbetat och varit homotrogen få se hans storhet. De hade arbetat sig trötta. De hade upplevt ständigt motstånd. Men de hade hållit ut. Så kommer vi då till 12 kapitlet. Och det står i den 27 versen: nu skulle Jerusalems mur invigas. Och man uppsökte leviterna och samlade dem tillhopa till Jerusalem. Och leviterna och prästerna helgade sig, helgade folket, helgade murarna och portarna, vilket alltså innebar att man frambar två offer. Man frambar först syndoffer som hade med förlåtelse att göra och som var obligatoriskt om synd hade begåtts. Ett djur offrades på ett ställföreträdande sätt och predikade om att liv måste givas när synd har begåtts. Så bar man fram ett syndoffer för att få all synd utplånad och förlåten inför Gud, för att kunna bereda sig att sjunga lovsång. Men inte bara syndoffret bar man fram. Man bar också fram brännoffret, som innebar att hela djuret ostyckat förbrändes på offeraltaret och gav en bild av en fullständig överlåtelse åt Gud. Båda symboliserar Kristi gärning naturligtvis. Men du måste se de här två aspekterna. Först förlåtelse, sen hel överlåtelse. Då var man redo att sjunga lovsång. Och vilken dag det blev i Jerusalem. Nehemja ordnade det så att två stora lovsångskörer, bestående av naturligtvis de levitiska sångarna i första hand, vilka på Davids tid utgjorde 4000, som skötte lovsången i templet och som det står om att de spelade till och med harpa och cymbaler under den helige andes ingivelse, hade profetisk anda, stod att spela och sjunga. Asaf hade profetisk ande till att leda sångarna. Jeduten hade profetisk ande till att spela tack- och lovsånger till Herren. Det är Gud i musiken. Inte i vilken musik som helst. Ja, det kan det vara. Det har med människan som framför musiken att göra. Han har givit oss förmågan att framföra musik. Han har givit oss förmågan att uppfatta toner i omgivningen. Han satte inte en färdig fiol i händerna på Adam och sa: varsågod och spela om du kan, Adam. Eller ett piano att plinka på. Men han gav Adam ett musikaliskt öra. Vi läser ganska tidigt om i Bibeln att man lärde sig hantera olika instrument, flöjter och slaginstrument och stränginstrument. Man upptäckte resonanslådan och försökte snart få fram olika toner. Systematiserade tonerna som fanns i ett ganska förvirrat kaos kanske runt om i naturen. Och så lärde man sig att framställa sång och musik. Men nu var den stora frågan: för vem ska jag sjunga? För vem ska jag spela? Vem ska jag tillägna min sång? Mänskligheten idag på jorden har allt vad som behövs för att framställa musik och kan framställa musik. både tekniskt och kunskapsmässigt har vi hunnit väldigt långt. Men det tragiska med mänskligheten på jorden idag är att hon inte har någon att tillägna sin musik, utan även den har blivit ett självändamål. Och det tar sig sorgliga uttryck. Men Guds församling har fått musiken att tillbedja Gud med. Lovsång är inte bara vokal, utan den är instrumental. Ett instrument lovar man Gud med, lika väl som sina stämband. Det är ett underbart tjusigt sätt, som alla kulturella uttryck, konstuttryck, är oss givet, att skapa någonting för att upphöja honom som är värd allt lov, all pris, all ära. Det är det himlen ska bestå. Tänk vad vi ska skriva sånger i himlen, och skriva musik och komponera. Du som aldrig har kunnat det ska få kunna göra det. Måla till hans ära. Jag tror det ska bli något av himlens glädje att få skapa till Guds ära. Den här dagen skulle bli en stor dag i Jerusalem. Lovsång skulle börja bryta fram. Lovsång är att tillskriva Gud hans egenskaper och tacka honom för den han är och för vad han har gjort. När lovsången för första gången bröt fram i historien, så var det på Röda havets östra strand efter räddningen. Då står det att man lovade Gud och sa: lovat vare Herrens namn, han är min starkhet och min lovsång, han blev mig till frälsning. Så går detta lovsångstema genom hela Bibeln och kommer till Uppenbarelsebokens 15 kapitel, där Johannes skådar in i den himmelska världen och hör sången. Vad sjunger de för sång i himlen? Moses och Lammets sång. Moses, ja, du vet den de sjöng på östra sidan av Röda havet. Den sång, ja. Och så citerar man i himlen Andra Mosebok 15. Herren blev mig till frälsning, han är min starkhet och min lovsång, och tackar Gud och Lammet för frälsningen. Det är den eviga sången. Lovsång är den högsta form av sång och musik. Det är den som vi ska sjunga i evighet. Du är väl med? Du har väl burit fram syndoffret och brännoffret. Du har väl fått förlåtelse, och du har väl överlåtit dig, så du kan känna dig fri att sjunga den. Vilken dag! En kör avleddes att gå söderut på muren ifrån Dalporten. Andra kören avdelades att gå norrut. Nehemja gick i spetsen för den norra kören, Esra i spetsen för den södra. Och det var inte bara kören, utan allt folket delades upp i två stora skaror. Och så vandrade leviterna, sångarna och musikanterna, prästerna med sina trumpeter, och hela folket i två långa svansar upp på denna mur, om vilken Tobia en gång hade sagt: haha, bara en räv hoppar upp på den så ska den rasa samman. Nu stod fienden nog ganska skansen och såg sig ha kommit illa till korta. Vad är det de hör? Segersång, triumfsång. Guds folk går på ett förfärdigat verk som Gud själv har varit med dem att utföra. Med de enkla händerna, som fick slita och få blåsor och bli trötta och sucka till Gud: vad ska jag ge upp, Gud, eller ska jag fortsätta? Fortsätt, sa Nehemja, tänk på Herren. Och nu var det värt alltihop. Och det var en väldig glädje på muren. Och det var en väldig sång. Och det hördes vida omkring. Och det står till och med att kvinnor och barn var glada, till Gud hade berett dem stor glädje. Kvinnor och barn var med och gick på muren. Och troligen i flerdubbla led gick man på muren och intog den nu i detta triumftåg. Jag undrar hur de förnämsta bland tekoaiterna kände sig. Ni vet, de som hade sagt att det här är under vår värdighet att befatta oss med murbruk och sten. Om de som det står i tredje kapitlet att de inte ville böja sin hals till att tjäna Herren. Nu stod de någon i någon hörn i Jerusalem och tyckte att det var nog förargligt att vi inte var med i alla fall. Och när man hade vandrat runt staden, så möttes man ungefär samtidigt efter att ha gått 1,5 kilometer var ovanpå muren. Och vid östra porten framför templet trädde man ner upp emot själva templets ingång. Där gick sångarna in, och så fortsatte lovsången i templet i Guds hus. Och de alla fick ju inte plats där förstås, det var kanske tiotusentals människor, utan man samlades ute på den öppna platsen och man sjöng och man lovade Gud. Den dagen och glädjen från Jerusalem, står det, hördes vida omkring. Vet ni vad det är som gör den kristna tron så attraktiv? Det är den där glädjen. Den är så förargelig för den som envetet vill förneka. Det finns väl ingen Gud. Men varför är de så glada? Och varför sjunger de lovsång? Lovsång är triumfsång, till det upphöjer triumfatorn. Vi har en segrare. Vi har en vän att sjunga om. Som tagit hand om vårt största problem. Skulle vi inte ha orsak att sjunga. Låt glädjen få smitta av sig. Låt lovsången ljuda. Jag vill uppmana dig att lära dig sjunga lovsång. Det är inte att vokalt kunna framföra ett vackert sångstycke nödvändigtvis. Det kan innebära det för den som kan sjunga. Och då är det bäst man gör det så bra man kan, för han är värd det. Men att sjunga lovsång, det är i första hand en attityd. Att veta att min synd är förlåten och jag är hel överlåten. Gud vare lov för vem du är och för vad du har gjort för mig. Tack gode Gud att du är oföränderlig densamme. Jag vill lova och ära och prisa dig, du Gud av evighet. Du tillhör väl honom. Efter gudstjänsten kommer vi att ha en bönestund för vår dopkandidat in i bönerummet. Vi hälsar dig välkommen dit. Så att lovsången tänds i ditt hjärta. Amen. Tack att du har ett folk i tiden som kan få sjunga lovsång. När andra människor klagar och fruktar för det som ska övergå denna jord. Och med förvisso sann orsak, Herre. Men tack att för dem som upplevt dig finns det ännu större orsak att med förvissning se framtiden an, Herre. Tack för dem som du tänt en lovsång i den här gudstjänsten. Prisa dig för dem just nu, Herre. Jag ber dig att någon skulle bära fram sitt syndoffer, om det är det som hindrar, Herre. Att någon skulle bära fram sitt brännoffer, om det är helöverlåtelse som fattas, Herre. Gud, hjälp oss att kunna sjunga lovsång så att den får bryta fram här idag. I Jesu Kristi namn. Amen.